Radio.
Det är okej, William. Du får gilla killar. Du får vara, du behöver inte vara straight. Du får vara den du är, men du får aldrig skaffa kille.
En tisdag i april 2012 sitter 16-årige William i skolbänken. Det är biologilektion och han lyssnar halvhjärtat på sin lärare samtidigt som det börjar plinga till i mobilen. Alla meddelanden som trillar in har samma budskap. Bloggaren Kissy har delat klippet.
Oh, okej, William, det kommer gå bra. Fröken kan inte bli... Det kommer gå jättebra, William. Okej, ett, två, tre...
Någon vecka tidigare har William gjort samma sak som han har gjort i flera år nu. Han har lagt ut en filmsnutt med sig själv på YouTube. Det är en självbiografisk sketch som den här gången handlar om hur han försöker komma undan gympalektionen, men hur idrottsläraren vägrar köpa hans ursäkter.
Det kommer gå bra, fröken kan inte bli... Det kommer gå jättebra, William. Okej, ett, två, tre. Jo, hej fröken, hej. Du, jag har brutit alla ben i min arm och här är några underskrifter och läkarintyg från mina läkare och vårdnadshavare och jag kan inte vara med på gympan idag.
Men William, får jag fråga dig en sak?
Ja.
Springer du med armen?
Nej, men...
Springer du med din arm, William? För om du gör det så är det bäst jag ringer Mr. Guinness nu på en gång.
Men...
Barn, William vill visa 60 meter med högra armen.
Och så från ingenstans. Så bara... På en vecka går det från 500 till 5000... till 100 000, till 1 miljon, och jag fattar liksom ingenting.
Det här gör William till kung. I skolan och på YouTube.
Killarna som har pratat ner med, och du vet, spridit rykt och varit liksom inte så snälla. Helt plötsligt var de så här: bror, du är kung. Jag bara, vad sa du? Du är kung, du är kung. Jag bara, va?
Ett drygt decennium senare har den svenska tv- och nyhetsbranschen gjort William Spets till kung på riktigt. Han har inte ens fyllt 30, men William Spets har uppfyllt sin största dröm med Netflix-succén Tora.
Så nu måste jag hitta en ny. Så jag ska bli prostituerad. Tack.
Du lyssnar på Petri D om skådespelaren och manusförfattaren William Spets.
Allt man inte vill uppleva i verkligheten, det vill man ju göra som skådespelare.
Första gången han står på en riktig scen är det som programledare för Melodifestivalen.
Ingen fattar någonting, det var liksom lite psykotisk stämning.
Titta vem jag har med mig, William Spets!
Ja, men tack! Okej, Sverige, underbart att äntligen...
Han började som YouTube-pionjär och blev rikskändis redan som barn.
Men varför har vi problem att må så dåligt då? Jo, för att vi tror att alla andra har det så jävla bra. Och den depressionskällan kallas Facebook.
Nej, då berättade han att de där föräldrarna, de hade liksom sagt att det är något psykfel och liksom vad han filmar för konstiga grejer.
Då, alla kukar och fittor, så vill jag bara informera om att butiken stänger för...
Du har sett honom i tv-serier som Störst av allt, Filip och Mona och den egenskrivna Tore, som fått internationellt genomslag.
Årets manlig huvudroll går till William Spets.
Alltså, det här är så jävla sjukt! Alltså, förlåt!
Det här är en berättelse om en raketkarriär driven av rädsla och lust.
Hur ger vi dem det de vill ha, det de efterfrågar? Och så sen i sista steget så fick vi nej ändå.
Ja, det är nästan svårt att beskriva den hjärnan, tror jag. Jag är själv nyfiken.
Om att rusa fram.
Han utmanar sig själv. Alltid. Och pushar sig själv. Kanske lite för hårt ibland.
Han måste ju ha varit fullständigt slut när inspelningen var klar.
Och om tomheten när något bra händer.
Så jag vill säga, jag ligger på den mattan i vardagsrummet och bara tittar upp i taket.
Jag heter Vendela Lundberg. Ett slaskigt Stockholm. Dan före dan före doppardagen 2024. William Spetz har precis kommit tillbaka till huvudstaden efter ett par veckor i sin gamla hemstad Umeå, där han varit för att ta körkort. P3D:s Sally Henriksson möter upp honom i Gamla stan.
Hej! Kul att träffa dig.
Man går för konstigt när det är slags.
Ja, och som är två
allt faller.
Också.
Ja.
Hej, fint att ses.
Tillsammans.
Det var lätt att hitta mig i alla fall. Det är bara en
det var tydligt. Jag uppskattar det.
Bandspelare.
Ja, jag klarade det! Alltså.
Två dagar tidigare i ett snöklätt Umeå. William har klarat uppkörningen. Det första han gör är att låna sin pappa Håkans bil. Så kör han i vintermörkret till sin barndoms gata för att hämta upp mamma Jenny. När Jenny får se sin son bakom ratten tappar hon det.
Jag kan inte andas!
Ska vi inte åka någon gång?
Lock the doors, bitch.
Alltså, är det på riktigt?
Hur känns det?
Ja, men jag vet inte, det känns overkligt. Tänk om att det kan vara halkigt här.
Sköt du det så sköt jag med.
Tänk att jag får åka med dig någonstans.
Det går ju typ inte riktigt att vara glad för sig själv så som någon man älskar blir glad för en. Jag märker det att när stora eller fina saker händer mig, då blir det liksom glapp i mig. Det har ingenting att, det studsar bara. Det går inte att ta in typ. Men sen när någon jag älskar blir glad, då blir jag glad.
William Spetz är nybliven bilförare. Framförallt är han skådespelare och manusförfattare. Bara ett par år tidigare, när 2022 lider mot sitt slut, är han i ett knivigt läge. Han har skrivit och sålt in sin dröm till Netflix. Nu gäller det att leverera.
Nu har du fått den här möjligheten och det är det här du har bett om sen du var 5 typ. Nu ska du göra det. Och så är det den där rösten att säga, men vad är det som, varför skulle du klara det? Du kommer ju fastna i ditt huvud, eller du kommer ju, alla runt om dig kommer vara så bra att det kommer vara så tydligt hur dålig du är. Och liksom alla de där grejerna som kommer när det man vill allra mest slår in. Total glädje, men också så här, åh gud, nu kanske det här är början på slutet.
Det året William Spetz börjar andas är det skottår. Ärkeskurken Svartenbrand rånar ett postkontor i Linköping med ett leksaksvapen. Och galna kosjukan härjar i England.
Mamma och pappa var väldigt unga när de fick mig. Mamma var 18 när hon blev gravid och pappa var 21 tror jag. Och de hade typ varit ihop ett halvår bara. Och helt plötsligt så blev mamma gravid. Och pappa fick lite panik tror jag.
Ja, jag var ju inte direkt glad. För jag var ju på en helt annan planet. Jag hade inte en tanke på barn. Så att det var ju en... Ja, det var ju en chock.
Men mamma visste att så här, nej, men det här ska vi behålla.
Det var ju bara infinna sig det.
Jag var ju ganska ung, men ändå chockad, men ändå glad på något skumt vis. Jag var ju bara 18 och ja, gjorde grabbtester på Folkets hus på toaletten där efter gymnasiet, efter skolan. Och sen var det bara att cykla hem och liksom, ja. Men jag kände direkt att det blir nog bra.
Den 4 april 1996 föds Frans Erik William Markström Spetz på VB i Umeå.
Men sen när han kom, det var ju, ja, varför har jag väntat så länge?
Som barn är William något av en motsättning. Han är blyg och ganska nervös av sig, samtidigt som han har mycket energi att ge utlopp för.
Jag har bara alltid varit rädd av mig. Jag kunde inte ens gå i den här simskolan utan att mamma, pappa eller mormor stod så jag kunde se dem. De införskaffade någon regel efter några gånger att säga, nu får föräldrarna vara liksom utanför barnbassängen för barnen blir så distraherade. Och så lovade mormor så här, du måste stå så jag kan se dig. Så stod hon där liksom i dörrglipan.
När William är i 5-årsåldern glömmer hans farbror sin videokamera hemma hos familjen Markström Spets. Den blev kvar där ett tag och William börjar experimentera med den.
För jag var besatt av liksom film och tv-program och revyer. Och så här, det var liksom mitt enda intresse att förlora mig i de världarna. Och sen upptäckte jag att den här kameran var liksom en portal in till att skapa sina egna världar.
Hans föräldrar förstår att intresset är där för att stanna, så de skaffar en egen kamera.
Han skulle göra små tv-program och barnprogram. Och han var programledare och ja, vi skulle filma och ja, det gjorde vi ju.
Williams hela universum finns på Korpralsvägen i Umeå. Ett bostadsområde med några våningar höga lägenhetshus och elljusspår runt knuten. På samma gata bor hans mormor Ulla, som är en av de viktigaste personerna i hans liv. Jenny är alltså bara 18 när William föds, och Ulla blir lite av en extra mamma.
Det var ju läcker kamera.
Ja, det här är Ulla, hon är min mormor. Hon heter på
Stockholm. För 2 veckor.
Och det är William. Och jag heter det. Och här kommer Ulla.
Och då var det så fint, för då bodde min mormor i samma hyreshus som mamma och pappa. Bara en trappa ner. Så jag tror att det var ganska skönt för dem att hon var där och så nära. För de var ju liksom, nu när jag tänker på hur det var att vara 18, 19, 20, 21. Att tänka att jag ska få ett barn då. Då inser man hur sjukt det var.
När William är 6 föds hans lilla syster Ebba, som senare blir en mer eller mindre frivillig skådis i hans klipp.
Då hade jag ju liksom en barnstjärna framför mig. Alla barn är ju otroliga skådisar, för de kan ju gråta på beställning. Hon var ju otrolig att göra filmer med. Jag bara, gråt Ebba, gråt!
När William är 7 skiljer sig Jenny och Håkan i vad som såväl William som hans föräldrar beskriver som en odramatisk separation. Håkan flyttar in i en annan lägenhet på Korpralsvägen, några hus bort.
Och när man kom hem till pappa på torsdagen, då hade han längtat efter den och han gjorde taco pai och jag fick den där ödlan. Och sen åkte man till mamma och då var hon helt närvarande.
Det är vinter på Korpralsvägen. Håkan går ut ur lägenheten för att se var William håller hus.
Och så hör jag bara hans röst lite längre bort. Och det var ju snö och vinter då, som sagt. Och då hittade jag en i en snögrotta tillsammans med 6-7 äldre barn. Och då satt han och berättade en historia för dem. Helt hitta på historia. Och de satt med ögonen utspärrade och tyckte att det var fantastiskt. Och det var ju lite så här tuffa grabbar och allt möjligt där. Och det tyckte jag var riktigt speciellt. Det var faktiskt skithäftigt att se.
Han gör små serietidningar där han illustrerar och så tvingar han sina föräldrar att sitta och skriva precis det han säger. Och sen delar han ut de här till alla på dagis.
Petri, det är Sally Henriksson som är den som gjort det här avsnittet och träffat William.
Och så började han också blogga väldigt tidigt för lokaltidningen Västerbottenskuriren redan på mellanstadiet. Och då är det alltså han själv som hör av sig till tidningen och frågar om han får skriva för dem.
Jag har alltid, tror jag, försökt söka mig bort från verkligheten. När alla andra gillade olika superhjältar så var jag blev besatt av Linda Lindorff när jag såg hennes djurprogram. Jag var besatt av djur också.
I sin dröm om att bli som Linda Lindorff, programledare för Farligt möte i TV4, önskar sig William en blond peruk och hans farmor ger honom en.
Alltså, det var ju typ drag, utan att jag förstod det. Och jag minns, jag skämde så mycket när vi satt där. Och så kom jag på att jag har inte tänkt på att hela ens familj och släkt kommer typ sitta och stirra på när man öppnar sina födelsedagspresenter. Och så öppnar jag och så ligger den platinablond peruk där. Och jag minns att jag bara sprang in i mitt rum och ställde mig framför tigraffischen och så här gjorde de här Linda Lindorff. Hon höll upp händerna så här framför det farliga djuret, som att så här, hon ville skydda sig lite. Men jag skämde så mycket när jag tog upp den där peruken. För jag minns att farmor var så här: men vad ska du liksom, du vill klä ut det eller? För pappa sa någonting med hon på TV. Alltså jag, ja. Så det var liksom skam blandat med att det var så euforiskt spännande, typ allt som hade med det där att göra. Det fanns ett par buskar som var som, om man verkligen tänkte och föreställde sig det, så var det som att de där buskarna kunde vara i ett regnskog. Så då minns jag i min Linda Lindorff-period att jag kröp runt i de buskarna hela rasterna själv och bara kröp runt. För jag tänkte att jag var Linda Lindorff som typ letade efter fågelspindlar. Så jag har nog alltid sökt mig till olika fantasier typ.
William gör nu allt fler videofilmer. Och när YouTube börjar finnas i svenskars medvetande runt 2007 börjar han att lägga upp sina klipp där. Det första klippet han postar är en film på hans råttor Lollo och Madicken som klättrar runt i sin bur till tonen av Hey Baberiba.
Själva YouTube-grejen började med att jag bara la ut mina filmer från när jag var 7, 8, 9 på en gammal kanal som liksom aldrig någon har sett. Bara för att på den tiden så var utrymmet alltid slut på ens dator och plötsligt kunde man lägga upp filmerna där och då hade man utrymme. För då var ju inte YouTube den liksom plattform den är idag. Då var det ju typ kattvideos och barn som bet varandra i fingrarna typ. Så då la jag upp dem där. Så det var liksom alltid bara en del av min process. Att sen när man har gjort en film, då lägger man upp den på YouTube. Och det är ingen som ser den, men man gör det bara.
Hej Ebba, vill du vara med på bloggen?
Ja.
Okej, det här är min syster Ebba. Säg hej till alla som läser bloggen.
Hej. Hej.
Okej, det är bra. Ja, jag ville nog inte ha något mer sagt.
Och Williams föräldrar låter honom hållas.
Nej, men jag tyckte det var kul att han hittade ett intresse som han riktigt brann för. För det här med idrott och sånt, det var ju inte hans grej. Jag minns faktiskt en gång när jag tänkte att jag ska ta honom på friidrott. Då får han ju testa på ganska många olika sporter så. Och då, ja, men då började de uppvärma och så. Och så sa han, ja men nu ska vi springa runt den här banan i några varv så ni blir varm i kroppen och får en bra uppvärmning. Och då började jag direkt med att han genade på en gång halva banan. Så insåg jag att det där är ingen bra egenskap om det ska bli någonting.
Alltså hur det var, jag vet inte. Ibland var jag så pissledsen när jag blev tokig. För att då var ju som, hade ju som avancerat lite grann när han blev äldre. Då skulle han göra, jag tror, en kompis, de skulle åka runt på affärer och kolla om de hade något blod från någon slakteri. Ja, jag vet, alltså det var, jag kommer ihåg att jag var ganska less ibland, alltså det skulle vara på riktigt allting och det kunde vara något krossat glas och här och där och, ja, det var som, men då kan man ju tänka, det var ju ganska kreativt ändå och då har jag fått den friheten på något vis.
mitt när det blödde och jag hade ett sår där, så kom mamma in och hon misstolkade fan hela situationen. Men vill jag bara gjort? Nej, jag skär mig bara på den här jävla engångsrökhyven.
Hä?
Den går fan inte att hantera.
Nej, William, det där gjorde du med flit.
Va? Nej.
Du är deprimerad, eller hur?
Nej.
Vid ett tillfälle gör William en film där en av hans kompisar medverkar. När han lägger upp den på YouTube blir kompisens föräldrar upprörda. William får höra att de sagt att han gör massa sjuka saker på nätet och att kompisen ska passa sig för att umgås med William.
De hittade på saker om att det var fel på mig och att mina föräldrar var, det var så här socialtjänst. Att de hittade på, alltså så här.
William är ledsen över att kompisens föräldrar sagt saker om honom och hittat på att socialtjänsten utreder familjen. Men han bestämmer sig för att inte berätta något för sina föräldrar.
För då blir det ett jävla liv. Men så kom jag hem och så...
Ja, William kom hem. Jag satt där med, jag tror det var en granne, en kompis. Så när han kom in, då bara ramlar ryggsäcken av och han bara börjar storgråta. Och jag kände, vad är det som har hänt? För det här är ju inte någonting som är vanligt. Nej, då berättade han att de där föräldrarna, alltså nu kommer jag inte ihåg precis, men att det var någonting, att de hade liksom sagt att det är något psyk fel och liksom vad han filmar för konstiga grejer och den, någonting sånt.
Då ringde mamma och pappa och bara, Håkan, nu kom du hit. Och de pratade ju, de hade ju inte liksom någon bra relation, de sågs inte onödan. Han burnade dit från andra sidan Kopparsvägen och så körde vi till hem till den familjen. Och jag bara, nej men jag satt i baksätet och bara, nej men sluta. Och vår granne Karina som var jättenära till min mamma, hon bara, William, tyst nu. Nu tar vi hand om det här. Och så kör hon dit. Och jag minns att de stod i trädgården och så här påtade. Och så kommer mina föräldrar. Och liksom stannar och var så här, vänta i bilen, William. Och så går de dit. Och så hör jag liksom genom bilrutan, så man hör inte exakt vad de säger. Men jag hör att de så här står upp för mig. Och bara, det är då ingen socialtjänsten här. Och bara, han tycker bara det är roligt att göra lite filmer. Det är ett ögonblick som säger någonting om mina föräldrar. Hur de, även när de kanske inte förstod vad fan jag höll på med, så har de alltid varit så här villkorslösa i så här, gör det du behöver.
När William går i sjuan får han mer eller mindre hela sin klass att medverka i en katastroffilm. En hel termin filmar om jordbävningssekvenser.
Så det är det som blir det paradoxala, att alla de där sakerna som gjorde att jag blev mobbad eller liksom, det var precis samma saker som tog mig igenom de där åren.
Ska vi...
Ska jag berätta en sak om William?
Nej, jag tror inte det.
Alltid?
Okej,
du alltid när jag glömmer med killar, då sitter han typ så här.
Under högstadiet börjar William också att rikta kameran mer mot sig själv. Inte bara som den som spelar alla roller i sina egna filmer, utan nu är mer självbiografiska klipp om att vara tonåring.
Och sen när jag blev liksom 12-13... så ville ingen av mina kompisar vara med i mina filmer längre. För de hade inte de intressena. Och så ser jag Gina Diravis klipp. Då ser jag hur hon har vänt på kameran. Och gör liksom självbiografiska sketcher och karaktärer. Och hon liksom gör sina filmer själv. Och hon var så fri. Och så rolig, och hon hade sån självdistans, och hon drev med sig själv och hon drev med alla andra. Så då blev hon min idol liksom. Och jag kände, det där vill jag också våga göra. Så då vände jag också på kameran.
Och sen så kommer den där aprildagen när William är nyss 16 år fyllda och Kissy delar hans filmklipp på sin blogg. Och det här klippet blir superviralt och det är som att hela hans tillvaro vänds upp och ner. För han går från att ha haft bara några hundra följare som har sett hans klipp till att han helt plötsligt är en rikskändis.
Bäst jag går fram till fröken. Du fröken, jag har ett jättejobbigt med astman idag. Jag orkar inte mer, jag måste få vila.
Jag hade ju liksom senaste 2 åren börjat göra mer och mer liksom renodlade högstadiesketcher. Jag ville att folk skulle känna igen sig. Jag ville skapa liksom igenkänning och identifikation. Så det var mycket så här, ni vet när det här händer på gympan.
Men fröken, jag kan inte andas. Vad ett väldigt patetiskt svar. Jag vill ha svar på min lilla fråga.
Och då det klippet var det som helt plötsligt bara exploderade.
Nej, men då är William med orienterar. För är man på skolan så är man med på gympan. Förstår du vad jag tänker?
Det dröjer inte länge förrän mamma Jenny får ett samtal från ett produktionsbolag som vill göra en serie med William för SVT. Och kort därefter blir mamman uppringd igen av en medarbetare på SVT som uppmanar henne att byta nummer en tid för hon kommer bli nerringd annars.
Och det stämde ju för att de började ringa från höger och vänster och så, det var helt galet och han var ju tvungen att säga nej, han redan lova, ja, det andra då. Och sen rullade det bara på, men jag kommer ihåg just det att det var bara, men vad händer i livet? Vad ska jag ha ett annat nummer för? Ja, men då förstår man vidden av alltså, hur stort det kan bli. Och sen, ja, sen var det ju så.
Här är listan för vad jag behöver för att få den ultimata sommaren. Båda mina föräldrar är utomlands. Och jag liksom övertalar dem att få vara hemma själv. Det klarar jag.
Nej, jag onanerar inte. Jag springer. Jag ser inte sommarjobbet.
Det där telefonsamtalet till Williams mamma Jenny, det mynnar ju ut i SVT-serien Williams lista, som ju är en lite mer proffsproducerad version av hans sketcher kan man säga. Och även i den så spelar han ju typ sig själv, men nu i en riktig tv-produktion. Och då når han ju också ut till en väldigt mycket bredare målgrupp än tidigare.
Jag är inte gay, Sara.
Nej, okej.
Nej, men jag är inte det.
Och?
Ja. Bra.
Ja.
Att William söker sig till teaterprogrammet när det är dags att börja gymnasiet är knappast någon skräll. Inte heller det faktum att han kommer in.
Det surrades ganska mycket i korridorerna.
Agneta Jämt var Williams teaterlärare.
Om att det skulle börja en kille som det verkar som att alla kände till, alla ungdomar i alla fall, för att han var ju då youtuber och hade gjort såna här videos som var väldigt populära.
Något år efter att William börjat på teaterprogrammet skjuter antalet ansökningar i höjden.
Så vaktmästaren sa till mig att ja, men det är William-effekten det här. Det är William-effekten.
Agneta minns William som en varm och vänlig tonåring med positiv energi och lekfullhet. Genom William får Agneta och klassen också möta Sivan.
Jag fick träffa den där karaktären ett par gånger. Det var en mycket otrevlig personlighet. En sur och vresig kärring som var fruktansvärt elak och bitter och eländig. Och det där gick han in i ibland.
Sivan kunde dyka upp lite när som helst.
Ja, han kunde komma in genom porten, skolan så här, och så var han henne, var den kärringen. Ja, då visste man vad som skulle hända lite. Det var underhållning. Och vi var på resa till Stockholm en gång och då dök hon också upp på en buss där. Och man fick liksom, ja, det var ju lite jobbigt för mig då som lärare. Man måste ju hålla reda på honom också då. För hon var ju inte talbar. Hon gjorde som hon ville, helt enkelt. Jag vet ju inte, det här vet jag ju faktiskt inte riktigt. Men jag tänker med teater är ju ofta terapeutiskt också. Att man går in i någonting, man byter identitet, och som funkar väldigt bra liksom just i den där åldern när man prövar sig fram och man vet inte riktigt vem man är och sådär. Och särskilt William är ju en sån otroligt god människa, så han kanske behövde den där Sivan eller vad hon nu heter.
Det är ju mycket som går Williams väg där på gymnasiet. Han trivs väldigt bra i skolan och är omtyckt, och han har sitt eget tv-program och alla sina följare och allt sånt där. Men samtidigt så är det ju så att han faktiskt dubbeljobbar med både då tv-produktionen och skolan. Hans mormor är väldigt sjuk i lungsjukdomen KOL. Och så brottas han ju med det som de flesta tonåringar gör, sin identitet.
Jag har ärvt väldigt mycket härligt av min mamma. Men jag har nog också ärvt ångesten av henne. För hon har också kämpat med det i sitt liv.
Det är under gymnasiet som William för första gången kommer i kontakt med sin ångest.
Det var väldigt skönt när jag fick det första gången när jag var 17. Att jag behövde liksom inte säga det till henne. Utan jag minns att jag gick upp mitt i natten och hon satt vaken. Och att jag bara tittade på henne. Och så var det så skönt att hon bara visste vad det var. Utan att jag behövde säga det. Eller kunde säga det. Det var hon som förklarade för mig vad det var. Och så fick jag bara lägga huvudet i hennes knä.
Efter studenten flyttar William till Stockholm. Pappa Håkan skjutsar honom de 64 milen i sin svarta Audi. Nu ska William bo i en trea i Nacka med sin bästa vän Hampus.
Båda hade någon dröm om Stockholm, för det var där det hände, tänkte vi. Och jag kom över någon lägenhet, jag minns inte hur. Jag tror det var någon släkting som hade någon bekant som hade någon bekant.
Jag minns att jag var så övertänd på att flytta till Stockholm att när jag väl kom fram så hade jag 40 graders feber i 2 veckor. Så jag var så taggad på att nu ska mitt liv börja. Så att det blir liksom en överslagsreaktion. Så jag ligger liksom och kallsvettas och kollar på Gåsmamman i 2 veckor.
Hampus är alltså Hampus Nessvold, som numera också är skådespelare och manusförfattare.
Där kan man väl säga att om vi hade haft någon slags honeymoon i vår vänskap innan vi flyttade ihop, så tog den slut där. För att vi är så otroligt olika. Jag är väldigt pedant, ordningsam, vill ha saker på mitt sätt. Han är tvärtom, har blivit lite mer pedant, men då var han väldigt slarvig, hade inte riktigt koll på någonting när det kom till hemmet. Hemmet var inte så viktigt för honom, utan han är lite mer where I lay my hat, typ den mentaliteten. Jag är väldigt så, nu har du lagt strumporna där igen, kan du ta bort dem? Kan du damma av när du har haft? Och så höll det på sådana där små konflikter. Och det var väl lite så 22 kvadrat i Petri växte fram också, att man kunde se utifrån att det fanns något väldigt roligt i de här olikheterna och hur tjafsen tädde sig hela tiden.
22 kvadrat är en humorserie i Petri som gick i 5 säsonger, och det är en slags radiositcom som handlar om vännerna Hampus, Linda och William som bor ihop i en lägenhet på 22 kvadrat. Fast i verkligheten så är det ju en lägenhet på 72 kvadrat har det visat sig. Och Linda Ulfhjelm är också skådis och flyttade in när William och Hampus redan hade bott ihop ett tag.
Det är också tack vare William att man, eller att jag, när vi började med det där, hade ingången, vi ska göra ett radioprogram, det vill säga vi ska prata med varandra. Och det visste jag att vi kunde, för det hade vi ju gjort sen vi lärde känna varandra. Och när William och Linda, som var mer inne på, de gick teater på gymnasiet och var ju väldigt liksom engagerade i skådespeleri och teaterkonst och scen och film och tv. När de började på med det här, vi ska spela oss själva, då motade jag det totalt. Och så, ni kan spela och göra sketcher. Och jag kan vara någon slags då straight guy, programledare som driver fram och presenterar er. Sålde jag in det till dem då, för att jag tänkte, jag har ingen som helst förmåga att spela teater eller vara rolig. Och de fortsatte liksom pusha det, så att jag minns att jag nästan var osams med de båda två. För att jag bara, ni känner inte av mig, ni lyssnar inte på mig. Men de fortsatte, och till slut så blev det ju att jag också spelade utan att tänka och tyckte att det var så fruktansvärt kul. Så det var som att jag hittade in i teatern och skådespeleriet i och med att de drev det så hårt. Och det är jag så jävla tacksam för att de gjorde, och att William på något vis, från att vi lärde känna honom, har sagt att jag är så jävla rolig, för det var inte en bild jag haft av mig själv. Och det gav han mig att få ett självförtroende i att våga skapa, spela, vara rolig, allt det som jag egentligen gör idag.
William, kom ut. Linda, vakna.
Sa du till mig, Hampus?
Ja, nu, snälla.
Men alltså, varför väcker du mig?
Men jag sitter ju och bajsar, Hampus.
Kom ut!
Ja, okej, vänta då.
Tack.
Vad är det?
Nu är jag så jävla trött på att du, William, slänger din kvalstersamling till sängkläder i min säng varje morgon. Och på att du, Linda, inte ens vet hur man använder en simpel osthyvel.
Ja, det är dock faktiskt sant, det kan jag hålla med.
William och Hampus vänskap är egentligen flera år innan de flyttar in i lägenheten i Nacka. När de båda går på gymnasiet. William i Umeå och Hampus i Värnamo. Hampus har en podd som William gästar i ett avsnitt och sen börjar de höras på telefon. Samtalen är ofta långa och djupa. För Hampus är det första gången som han känner att han kan prata med någon om allt.
Första intryck var när vi snackade liksom över telefon och digitalt. Då var det väldigt positivt, för då hade vi liksom samtalet, och det har varit hela vår, och är fortfarande skulle jag säga, vår grej i vår relation. Samtalet som aldrig liksom slutar, utan väldigt djupa reflekterande samtal.
Sommaren efter de lärt känna varandra åker William till Värnamo för att hälsa på Hampus.
Och första intrycket när vi sågs var att han var lite störig. Han var så impulsiv och lekfull. Och det är ju egentligen helt fantastiska egenskaper att vara så fri, eller vad man ska säga. Men jag minns att jag fick panik på honom när vi sågs, för jag hämtade honom på en flygplats och skulle liksom åka hem, och han hoppade runt och lekte att vi var under attack i typ Jurassic Park, och jag var helt chockad över vad är det för person, ska jag umgås med honom i en vecka?
Utöver 22 kvadrat så har Hampus och William faktiskt inte jobbat så mycket ihop, fast de är så nära vänner och båda håller på med lite samma saker. Men man kan ändå på något sätt se att de har format varandra en hel del, och att de på många sätt är ganska lika varandra också. Och det pratade jag och Hampus om en del när jag intervjuade honom.
Ja, men vi är för lika, tror jag. Vi är vana att driva vision båda två. Att man får en idé och man springer på den. Och då tror jag William också kan vara i det här, att han är ju väldigt gullig och godheten själv. Vilket jag också avundas och beundrar så mycket, att han alltid ser det goda i alla människor. Men jag tror att när han hamnar i ett kreativt rum och har en vision och någonting han verkligen tror på och man säger emot, då försvinner lite den godheten. Då tror jag att han kan fightas på ett sätt som... Det är bra för honom att han är så och att han står på sig. Men jag tror att då är han lite hänsynslös nästan i hur han liksom står på sig. Och så är jag exakt likadan.
Med åren har Hampus och William utvecklat en syskonlik relation.
Vi har bestämt att vi ska gå ut och käka. Jag är jättesugen på att gå dit och käka. Och vi har bestämt den restaurangen. Då har han någon impuls att nej, jag är inte sugen på det idag, utan jag vill käka där. Men då kan jag käka där och så käkar du där och så möts vi sen. Det var ju hela anledningen att vi skulle ses, var ju för att vi skulle käka middag. Du kan inte gå och äta där borta och jag där borta och så möts vi sen. Men det är för jävla upplägg.
Tillbaka till hösten 2015 och lägenheten i Nacka. William kämpar med att komma in i den nya tillvaron i Stockholm. Han har också fullt upp med att hantera sorgen efter sin mormor som dött i KOL några månader tidigare.
Det finns inga ord som kan beskriva vem hon var för mig. För alla ord låter liksom för små. Och när någon sån försvinner, så tid kan liksom inte tävla med det. Så det blir liksom inte ens lite mindre. Det är exakt samma idag, och nu är det väl snart, nu är det 10 år sedan. Som då. Det är exakt samma.
Dagarna ägnar han åt att skriva på en pjäs som han ännu inte vet om det kommer bli något av.
Och vara så här, jag vet ju inte om det här ens kommer bli, men jag kan i alla fall låtsas gå till jobbet genom att sitta och skriva på det här.
En dag ringer Williams mobil. Det är SVT-producenten Ulrika Örn. Hon vill ta en kaffe. När William möter upp henne är manusförfattaren och regissören Edvard av Selén också där.
Jag bara, ja, han här, vad kul. Och de hade en, så här, en blick som, du vet, när typ ens föräldrar ska ge en jättebra julklapp. Att de har något lite lurt i blicken, att så här, nu kommer du få någonting. Men jag fattade inte vad det var de vid. För de var så här, ska vi ta en kaffe? Och det, jag visste inte, jag bara, det kanske är så här det funkar när man bor här. Så då gör man väl det.
Mötet är inget förutsättningslöst möte. De har en fråga till William. Om han vill programleda finalen av Melodifestivalen tillsammans med Gina Dirawi, en av hans stora förebilder. I William ser de en charmig och ung internettalang som ska få Melodifestivalen att blicka framåt.
Och jag minns att jag bara... alltså gick in i någon slags chock. Men så här... stammade fram ett... ja, det låter bra. Och så säger jag... kan jag få gå på... jag måste gå på toaletten bara. Och så bara går jag och stänger in mig i det där båset och bara... skriker utan ljud av så här... det är bara något som måste ut för att jag blir så glad. Och så kommer jag aldrig glömma när jag går därifrån. Och jag liksom måste stoppa mig själv från att... springa. Att jag går bara jättesnabbt istället över Östermalmstorg. Och så från en uteservering så spelas I Wanna Dance With Somebody. Och jag är väldigt manisk när det kommer till Whitney Houston. Och då minns jag bara att så här, det var ett sånt ögonblick. För det hade varit en sån hemsk tid. För att det var samma år som mormor dog och jag hade nyss flyttat. Och det första som hände ju när något positivt händer är att man vill ju bara ringa den man saknar. Men då tänkte jag på henne och blev så glad att hon skulle bli så chockad. Men hur hade de fått tag på dig? Men hade de din telefon? Hur funkade det liksom rent praktiskt? Så minns jag att jag kom hem till lägenheten och då var Linda där också. Och så sa jag liksom till dem och de bara skrek och då var det som att det gick in.
Och vi fattade ju ingenting. Jag minns att det var liksom jag, Linda, en kompis till oss, Vanessa, och en tjej jag var tillsammans med då var hemma och alla bara gapade och fattade ingenting. Det var liksom 19 år, hade flyttat dit för 2 månader sedan och han skulle leda Sveriges röstmusiktävling, så ingen fattade någonting och det var liksom lite psykotisk stämning.
Så jag minns att jag ligger på den mattan i vardagsrummet och bara titta upp i taket och är så där tom som jag blir när något kul händer.
Mina damer och herrar, kvällens programledare Gina Dirawi och William Spetz.
Lördagen den 12 mars 2016 står William Spetz på scen tillsammans med Gina Dirawi inför 30 000 i publiken och 3,5 miljoner tv-tittare hemma i sofforna. Han är klädd i en benvit siden kavaj, svart fluga och en svart ros på kavajslaget. Håret är kammat åt sidan med vax. William tittar Gina i ögonen och nickar när hon ger honom manuskorten bakom scenen. Så tittar han upp i taket och andas ut hårt. Gina tar hans hand när hon går ut på scengolvet.
Välkomna till årets roligaste tävling, Melodifestivalen 2016. Och titta vem jag har med mig, William Spetz!
Ja men tack Gina och hej Sverige, underbart att äntligen få vara här.
Ja, vi har haft 5 dramatiska och fantastiska veckor.
William är då den yngsta programledaren i Melodifestivalens historia.
Alltså jag hade aldrig stått på en scen i hela mitt liv. Och så skulle jag stå på Friends Arena inför 30 000 personer med Gina Dirawi. Och se ut som att jag visste vad jag höll på med när jag absolut inte visste det. Det var första gången jag hade en kostym typ. Allt snurrade. Jag trodde jag skulle kräkas. Jag hade kräkits och jag trodde jag skulle kräkas igen. Och jag visste liksom inte vad jag skulle
säga. Alltså det var helt blankt i huvudet. Och så tänker man på att det är blankt i huvudet. Och så tänker man på att man tänker på att det är blankt. Så att, det, att jag kunde stå där. Det är ett mirakel att jag stod på benen.
Det enda hela Sverige sitter och tänker på just nu är en fråga. Hur ska det gå för William?
Ja, vet du vad Gina? Jag tror att jag står faktiskt och tänker på samma sak. Men vet du vad? Jag tror att det här kommer gå jättebra. Jag har djupstuderat det här programmet. Jag har på mig en kostym som kostar mer än vad jag har tjänat i hela mitt liv. Och innan jag åkte hit så sa min mamma så här till mig. William, herregud, bara du är dig själv så kommer i alla fall en tredjedel av tittarna att tycka om dig. Så det känns bra.
Ja, gud.
Ja, men en tredjedel.
Ja,
men det är ju ett gäng i alla fall.
Ett par dagar senare intervjuas han om P4 Västerbotten.
Men nu William, nu har du ju det här på ditt CV också. Vad blir nästa steg? Att följa Alicia Vikanders fotboll och ta en hemma
Oscar? Nej, men Oscar, nu får ni sina bygga upp mig. Först bara, känner du dig som Whitney Houston? Sen bara, ska du bli som Alicia Vikander? Jag känner bara, nu får ni ta ner mig på jorden.
Någon vecka efter mellofinalen stänger William in sig i en fjällstuga för att skriva färdigt pjäsen om sin mormor.
Mormor. Mormor. Så fort jag kunde gå så började jag springa ner till dig.
William Spets står på en svart, avskalad scen med en sjukhussäng och en vit urna. Han bär en grå t-shirt och jeans.
Och du hade alltid massa gott att äta. Om det inte var lax med potatis och den goda såsen så var det bara en massa sockerbitar. Du drack ju snitt kaffe 3 gånger per kvart så att det blev ju en del sockerbitar.
I föreställningen spelar William både sig själv och sin mormor. Den blir framgångsrik och totalt spelar han den 65 gånger runt om i landet, bland annat på Cirkus i Stockholm. För William är pjäsen Mormor, jag vet att du är i himlen men har du tiden till mig? Lika mycket terapi som skådespeleri. Ett slags avsked till en av dem han älskar mest.
Hon tog hand om mig. Hon älskade mig. Hon lärde mig att skratta åt mörker. Hon lärde mig att trots att allt gör ont så finns det alltid humor någonstans att hitta. Och hon var min själsfrände, tror jag. Och jag försöker tänka att istället för att försöka tänka att vi skulle fått mer tid så försöker jag tänka att vilken tur att vi hann mötas, att hon blev min start på mitt liv och jag fick vara med på hennes slut. Att vi möttes där i gränslandet och fick det. Men jag tror att hon var min själsfrände. Det tror jag.
Mormor, sover du?
Föreställningen blir också omskriven för att det är genom den som William Spets kommer ut som homosexuell.
Angående min sexualitet. Hallå. Oh my god, it's been so tough for me. It's my love story. Oh my god, my life. Nej, det är ingen bra, det är ingen bra.
Så när jag gör det till en scen i mormorpjäsen så var det att jag forcerar ut en liksom komma ut situation fast det inte behövs. Men då var det så intressant när jag hade premiär för den och de ber mig så här förbereda ett komma ut citat för så här när tidningar ska, och då var jag så här, men det här är ju en scen om att jag inte behöver komma ut. Så då var jag så här, men jag kommer inte förberedd. För det går ju emot hela grejen.
Du klev upp när det var jul, även fast din luft var slut.
alla säger ju alltid så här att man föds som det, och det gör man ju säkert. Och pappa hade ju sagt till mamma när jag var 5, bara, han är bög typ. Hon bara, men Håkan, det kan vi inte veta, han kan knappt gå typ. Pappa bara, han är gay. Men jag minns att jag sökte det där, och jag minns att jag var kär i, den första tjejen jag var kär i hette Fanny, och då gick jag i 5:an. Och jag, det skulle liksom vara fel att kalla det för ljuget, för att jag var så kär i henne. Jag var liksom, att du vet, man vet precis hur många sekunder det är okej att titta på någon innan man måste mot sin vilja väja bort blicken, för annars kommer man bli påkommen. Och det var så himla tur att hon tyckte om att vara med i mina filmer, för då kunde jag liksom titta på henne via displayen i kameran. Så det var ju mitt sätt att liksom umgås med henne. För hon var ju liksom den snyggaste tjejen i klassen. Och vi hade liksom inte, vi var inte hierarkiskt i samma kategori att hon skulle umgås med mig. Men hon tyckte om att vara med i filmerna. Hon var jättebra skådis. Så då var det som att det blev vår länk mellan de här olika statushierarkierna. Och så blev jag lite äldre, och så hade jag en tjej som hette Linnea. Det jag minns att jag var så splittrad, för att jag ville liksom, jag ville liksom krama henne, men jag ville inte riktigt göra mer. Men emotionellt var jag så liksom förälskad. Men jag längtade inte efter det som jag tänkte att jag kanske borde längta efter.
Det är egentligen långt tidigare, när William ser ett avsnitt av favoritserien Desperate Housewives, som han börjar känna att han attraheras av killar.
Jag minns där hur min blick vandrade från Eva Longoria till hennes trädgårdsmästare. Så det var ett ganska konkret ögonblick. Att jag hade liksom inte tittat på honom. Och så var det som att jag bara, huh. Men det var ju inte att jag trodde att jag var bög. Det var nog bara att jag förstod att han var väldigt snygg. Då var jag kanske 11. Jag hade liksom ingen period av skräck när jag insåg att det här är jag och så. Det var mer att jag fumlade runt och liksom sökte i det. Men sen blev det jobbigare när jag var typ 15, när jag insåg att det liksom krockade med min dröm. För att alla skildringar av en queer person under den tiden var liksom en stereotyp eller en punchline eller ett skämt. Och det var första gången jag liksom led av att inte vara straight. För skådespeleriet var det enda jag brydde mig om. Och det enda stället där jag visste att jag hörde hemma. Och det enda jag ville göra. Och så hade det ju varit sedan jag var 6. Och helt plötsligt så märker jag det här, och så inser jag att nej, men helt plötsligt så försvinner ju alla mina möjligheter, för att jag har aldrig sett en liksom queer person göra de roller jag vill göra.
William är länge övertygad om att hans sexuella läggning är ett hinder för karriären.
Man sitter med pappa och kollar på Kristallen, och så ser man så här bästa manliga huvudroll, och så är det så här Mika Persbrandt, Ola Rapace. Och så är jag så här, fuck. Så då minns jag ett ganska tydligt ögonblick. Jag minns, du vet när man tänker tankar, att man kan komma ihåg exakt vart man var. Att jag cyklade till skolan, och jag var, minns precis övergångsstället mellan Teg och Böläng. När jag bara, det är okej, William. Du får gilla killar, du behöver inte vara straight. Du får vara den du är, men du får aldrig skaffa kille. För då kommer du inte kunna vara skådespelare. Då kommer du inte få göra
det du vill göra, då kommer du behöva göra de här rollerna där du är bara ett skämt typ. Så var den du är, men skaffa aldrig kille, för då kommer du fucka upp med det här som betyder så mycket. Så då ingav jag mig själv det löftet liksom, att okej. Okay. Och så började jag driva mycket i mina klipp. Det här var ju nian kanske. Att jag började dra mycket bögskämt och så på min egen bekostnad. För att jag var så här, men om jag gör det mot mig själv, då kommer ingen misstänka att det är så det är. Så då började jag liksom hitta lite skyddsmekanismer och lite så här, om jag lägger mig där, om jag skämtar så här, om jag inte skaffar kille. För hade jag behövt välja, då hade jag liksom valt. För skådespeleriet var en större del av mig än en potentiell sexualitet. För jag var 15, sådana känslor hade jag känt i 3-4 år, men det andra hade jag ju känt hela mitt liv. Så då minns jag att man måste välja typ. Och så gjorde jag det.
När tänkte du att det inte var så, att du inte behövde, att det inte var ett val du behövde göra?
Ja, men 2022 typ. Nej. Det växte nog fram. Men jag skulle nog ljuga om jag sa att det inte var ganska nyligen. Att det är nu för första gången i mitt liv där jag känner att det inte står i vägen.
Fast William inte ens har fyllt 30 ännu, så har han ju hunnit med en hel del. Och de här åren som 20 plus någonting, så har han både gjort en del grejer som han har skrivit själv, men också skådespelat i olika produktioner, ofta humorserier. En av dem är Filip och Mona, som han också har varit med och skrivit manuset till.
Daniel, tycker att det är så jävla otroligt det du har gjort. Du är liksom färdig doktorand. Medan man själv står i kassan på en matbutik liksom.
Filip och Mona är en humorserie där William spelar ett butiksbiträde som blir kompis med en äldre kvinna som är utbränd gynekolog, och hon spelas av Anna Granat. Och den här serien skildrar på ett fint sätt deras ganska oväntade vänskap, inte minst med åldersskillnaden. Men det är också bara väldigt kul.
Då alla kukar och fittor, så vill jag bara informera om att butiken stänger för idag. Men tack för att ni kom.
Är du sjuk i huvudet? Vad gör du för någonting?
Jag kommer inte få sparken för att jag pratar i en tonbo.
Hej.
Hej, hej.
Bara gammal fitta kvar? Eller?
Ja, men precis.
Många kanske också sett honom i Andra åket, där han spelar en otrevlig receptionist på ett krisande fjällhotell.
Kan du tänka dig att hjälpa oss lite grann?
Ja, självklart. Om en stund, jag klarar om 10 minuter, en kvart.
Hans kusin i serien är den nyblivna hotellägaren, hemvändaren och tvåbarnsmamman Madde, som spelas av Sanna Sundqvist. Idag är hon och William bästa vänner och lite av ett radarpar. Men det är under inspelningen i Björkliden i Kiruna fjällen som de träffas för första gången.
Men då när vi filmade där uppe, då bodde vi ju där på ett hotell. Så det fanns liksom ingenstans att ta sig efter att man hade filmat. Så vi började hänga ganska intensivt, ganska snabbt. William ringde mig på FaceTime. Det var en ny sak för mig att man så här ringer varandra på FaceTime fast att man är i samma byggnad. Och sen började vi till slut sova ihop på hotellet. Och det var väldigt underbart att träffa någon som kom så nära så snabbt. Och jag tror också att sättet vi fann varann var att vi började jobba tillsammans. Jag kände liksom, här är någon jag kan jobba med.
Om kvällarna sitter Sanna och William på hotellrummet med manuset. Det ska bli en vana i deras vänskap att ta in på just hotell och jobba tillsammans.
Vi jobbar också hela tiden. Det är något konstigt med oss. Att för oss ser det åt andra hållet. Alltså vi ses, äter middag, dricker vin och så slutar det alltid med att vi sitter och skriver ihop. Det är alltid där vi landar.
Under de här åren så gör ju William också en del på teaterscenen, som den egenskrivna föreställningen Hjälp mig inte. Och så spelar han också i ett par av Liv Strömqvists föreställningar på Kungliga Dramaten i Stockholm.
Han är krispig på scen. Alltså han, det gnistrar om honom för att han vågar halka omkring. Men William är som en svamp som bara suger åt sig saker. Han vill hela tiden lära sig saker. Jag hade väl aldrig trott att en 10, hur mycket yngre han än mig, 13 år yngre kille skulle vilja veta så mycket om hur det är att vara mamma till exempel. Eller hur det är att få ett barn med Downs syndrom. Eller hur det är att, ja men, allt som har att göra med att vara 40 plus till exempel. Sådär. Han är så nyfiken. Och det gör väl att han blir också en så himla bra skådespelare och manusförfattare.
Ett tag upplever William att han är placerad i ett fack där han inte vill vara. Han vill ses mer som en skådespelare men har svårt att bli av med clownstämpeln.
Att jag blev alltid presenterad som komiker och jag var så här, men jag har ju aldrig varit komiker. Jag har aldrig tyckt att jag har varit särskilt rolig och jag har aldrig liksom sett mig som en, att själv veta vad man vill göra men andra definierar en åt en. Att nej, men du är ju det här och du ska göra det här. Och det pågick ju flera år. Det var väldigt utmanande också.
Det är ingen liten produktion som får William att känna att han till sist har lämnat komikerfacket. I Netflix första svenska satsning, Störst av allt, är William förortskillen Samir. Dramaserien handlar om klass, segregation och en fasansfull händelse på en skola. Quicksand, som blir den engelska titeln, släpps på strömningstjänsten i nästan 200 länder samtidigt och vinner årets tv-drama på Kristallengalan.
Ni älskar den amerikanska drömmen och ni älskar Zlatan. Jävlar vad ni älskar Zlatan med. Och då blir det liksom bara ännu bättre när Zlatan säger så här, att jag har aldrig läst en bok eller att tjej kan inte spela fotboll, för det är ju så invandrarna är, eller hur?
Serien ger William självförtroende som skådespelare. Han får agera ut sånt som ligger långt ifrån hans egen verklighet.
Jag låg på det där betonggolvet. Jag tror vi låg där i 9 timmar. Det finns en bild som regissören tog på mig när jag ligger på golvet. Och jag ler så stort när jag ligger där, blodig.
Williams karriär rusar fram och den ena framgången avlöser den andra. Så kommer pandemin som i början av 2020 får världen och tv-branschen att stanna upp. Dramatenföreställningen av Liv Strömqvist som William spelar i då får plötsligt bara spela för ett 50-tal, sen bara 8 i salongen. Och efter ett tag, inte alls. Något år in i pandemin får William nobben på ett manus.
Jag och några kollegor hade ägnat ett halvår åt att skriva en sak åt en kanal. Och hela det halvåret hade gått ut på hur gör vi det här så att de säger ja. Hur ger vi dem det de vill ha, det de efterfrågar? Och så sen i sista steget så fick vi nej ändå. Det var någonting i den kreativa hjärtesorgen som var så här. Men nu har vi ägnat de här månaderna åt att försöka göra dem glada och det kan ändå bli nej. Det var någonting i det som gav mig liksom känslan av att ha blivit, du vet, dumpad typ.
För första gången på många år har allt stannat av. William känner en tristess. Den skaver. Julen 2021 är han hemma hos pappa Håkan i Umeå. Refuseringen har gjort att han känner sig dumpad och vilse. Rädd att förlora lusten.
Och så började jag skriva på den här serien som var, det enda jag hade i min mobil var så här, kille bor fortfarande hemma, pappa påkörd av sopbil. Och då började jag skriva på den bara för att så här, nu vill jag bara skriva någonting som jag brinner för. För när man inte gör det, då kan man ändå få nej.
William och producenten Anna-Klara Karlsten, de får nobben på flera håll först, men de fortsätter liksom att bearbeta det här manuset och utveckla serien vidare. Och till slut så får de ett ja från Netflix som då köper Tore precis som William och Anna-Klara vill ha den. Och regissör blir Erika Karlmeier som också har regisserat bland annat Young Royals.
När Netflix väl tackat ja går det snabbt. På ett halvår ska William skriva klart avsnitten, vara en del av castingen och få allt på plats. Samtidigt spelar han de sista föreställningarna av sin egen skrivna pjäs Hjälp mig inte. Om dagarna är han i ett kreativt rus. På nätterna drömmer William att tänderna trillar ut. Han har sålt in sin dröm, dramaserien Tore, om en ung man i sorg och kris som försöker fly från verkligheten och från sina känslor. Nu ska han spela sitt livs svåraste roll, som han dessutom skrivit till sig själv.
Så det var första saken jag liksom tänkte att jag ville skriva själv, och det var första gången jag skrev en roll åt mig själv som var alldeles för svår, där jag inte, alltså, där det var så här, jag vet inte hur jag ska spela det här. Jag kände bara fuck it på något sätt. Och då blev det obehagligt hur mycket det betydde typ, när jag började att försöka att inte stå i vägen för mig själv.
Det är också första gången som William är ensam manusförfattare av en tv-serie och har skrivit för en så stor produktion med flera kända namn. Rollen som Tores bästa kompis, Linn, gör Sanna Sundqvist.
Varför har du inte svarat för?
Va?
Jag har ju ringt och smsat röven om mig.
Ja, jag har inte på notiser nu. Jag har slagit av notiser.
Sanna kan enkelt föreställa sig hur hon skulle reagera om William skulle dra sig undan från henne på det sätt som Tore drar sig undan från Linn.
Jag skulle absolut reagera väldigt starkt om det skulle hända. Så att det var liksom så med vissa scener för oss i Tore, att bara det här kan vi inte repa, det här måste vi bara göra. De scenerna som var mest liksom sköra och obekväma och pinsamma, där kände vi det här kan vi inte köra lite halvdant. Det här är bara, alltså det är full patte eller så går det inte.
Vad håller du på med?
Jag jobbar lite.
Alfred tror typ att det är du som är död. Han frågar efter dig hela tiden.
William Tore kämpar mot känslorna och sorgen. Bakom glitterdraperier finns en ny värld han kan träda in i. Droger på krogtoaletter, dragqueens, sexuella möten mot en husvägg. Tore hittar en själsfrände i en äldre främmande dam och förälskar sig också i hemmakvarterets florist, den vänliga Erik.
Det är så många olika typer av karaktärer och olika åldrar. Det är liksom en gammal tant och en begravningsbyrå och en Patricia, en gaybåt. Det är en småbarnsmorsa. Det är ja, men bara en sån sak att William var så, vill du, vad skulle du säga om Vide som är min riktiga son, spelade din son? Och ja, men att det var också helt okommenterat att Vide har Down syndrom.
Ja, alltså, jag hade ju läst scenerna som jag skulle provfilma och jag tyckte det var underbart skrivet. Och att provfilma är ju ett oerhört nervöst tillställning.
Tores pappa Bosse spelas av Peter Haber som blev Sunes pappa med hela svenska folket och har spelat Martin Beck i fler än 50 Beck-filmer.
Så att jag var ganska skakig när vi skulle provfilma. Och vi provfilmade det som är den första scenen i serien. Alltså när pappan på ett ganska ödmjukt sätt försöker förklara för William Spets Tore att det kanske är dags att flytta hemifrån. Det handlar inte om att jag inte älskar dig. Men nu blir det så här.
Nej, den här, pappa, varför inte... kan vi inte bara fortsätta ha det som vi har det nu?
Därför att du fyller 27 år idag, Tore. Och det är inte helt naturligt att bo hemma.
Okej, då får vi prata om naturligt, för då kan vi göra det. Då tittar vi in i naturen då.
Men jag var jättenervös, så att efter provfilmningen var jag helt slut. Och det pratade William och jag om att... Alltså det går inte att komma in... Bara för att man har 40-50 års erfarenhet till en provfilmning och tror att det här löser sig automatiskt, utan det är, man börjar ju från noll varenda gång.
När Peter Aber fick frågan om att provfilma för rollen som Bosse, tackade han ja så snart han läst manuset.
Jo, men det var alltså att det är en så kärleksfull relation mellan pappan och... Tore som jag tyckte väldigt mycket om, plus att det finns, det var ju roligt, det är ju komedi, jag menar han är så multibegåvad William Spets, så att det är ju sanslöst, han kan både skriva och agera på ett helt underbart, mycket unikt sätt och vis tycker jag.
Tores pappa Bosse dör tidigt i seriens första avsnitt. Men Bosse återkommer i serien, i Tores drömmar och rus. I en scen svävar han utanför Tores balkong. Tore blir så till sig att få återse sin pappa, att han kastar sig ut från balkongen efter pappan när han försvinner. Peter Haber har höjdskräck. Men han uppskattade ändå att göra scenen. Haber hänger i en sele i en lyftkran flera meter upp i luften.
Jag hissades upp i en kran och de hade testat detta flera gånger med en stuntman. Och jag sa, när allting är klart och fullständigt fixat och ni har inställt exakt var ni ska ha kameran eller kamerorna och hur det ska vara, då får ni hissa upp mig. Jag tänker inte göra en massa tester innan och pröva och nu fixar det sig inte och nu är kameran fel och nu är det problem och sådär. Allting måste vara löst innan jag gör det.
Det som har varit lite speciellt med det här avsnittet, det är att alla vill prata om William och man skulle nästan kunna döpa avsnittet till Alla älskar William. Det var väldigt tydligt även när jag pratade med Peter Haber att han beundrar William på många sätt och han beskrev William som en stor konstnär och en alldeles vild och galen skådespelare som han uttryckte det. Och som manusförfattare...
ohämmad och fantastisk. Jag tycker att det här är ett otroligt bra manus han har skrivit. Jag beundrar också att han genomför ett roll som han själv har skrivit på det sätt han gjorde. Han måste ju ha varit fullständigt slut när inspelningen var klar.
En av de sista inspelningsdagarna för Tore kommer William in i det rum där de pausar mellan tagningarna. Williams Tore är då klädd i smink, örhängen och en liten paljettklänning.
Jag kom in där och det var jättekallt och jag hade den där lilla klänningen och var helt slut. Hur hon visste var att jag kommer in till fikabordet och det är helt tomt. Det finns liksom inget kvar. Ett knäckebröd. Och jag är så här... oroväckande positiv och bara, men gud vad fint.
Sanna Sundqvist sitter vid ett bord och ser hur William bara står där framför henne. Hans händer skakar.
Hon bara, det var så jag visste att du, nu är du ett vrak.
när han är liksom ute i världen, när han är på set eller när han är bara ute med kompisar eller när då är han ganska hudlös i sitt sätt, vilket också gör att man sugs in. Jag tror att det är ganska svårt att inte bli kär i honom på ett sätt. Han utmanar sig själv alltid och pushar sig själv. Kanske lite för hårt ibland, tror jag.
Jag liksom unnar mig ett extremt tråkigt liv utanför det jag gör. För mitt hjärta skulle inte klara något annat. Jag kollar på The View med Whoopi Goldberg varje dag.
Gör du det varje dag?
Ja, det varje dag.
Varför då?
Jag är väldigt svag för ritualer och liksom hela mitt liv utanför det jag gör. Just för kanske är för att det jag gör är så okontrollerbart, så är min tillvaro väldigt kontrollerad. Då är det kvällsfika och The View varje kväll. Och umgås med samma kompisar, promenera i samma stråk, lyssna på samma musik, ser om samma serier.
Tore blir till slut en serie i 6 delar och inte bara en succé i Sverige utan också internationellt.
Sexo solida. No? Bueno, entonces hablemos de Tore.
Pity Beats here from Pop Turn. I speak to William Spetz about Tore, which is streaming on Netflix. Welcome to the show. Happy New Year.
Och den toppar också Netflix-listerna när den får premiär och självaste New York Times tipsar om Tore.
I augusti 2023 är det smygpremiär för Tore under Wild West-festivalen i Göteborg. Ett par månader senare går William på röda mattan till Skandia-biografen i Stockholm. Han är kvällens stora huvudperson och stjärna. Efterfesten hålls på båten Patricia, gayklubben där stora delar av Tore utspelar sig.
Så alla pratade alltid om den där premiärveckan. Men jag kunde liksom inte vara glad då, för då var jag bara så himla nervös. Det var som en känsla av att tänk om jag har gjort bort mig. Så även fast det var då jag fick mest respons och jättemycket liksom uppskattning, så var det som att jag var inte där. Alla sa åt mig såhär, njut nu av det här och var underbart. Men då ville jag bara att det skulle bli överstökat.
Det är ju så här att det är väldigt svårt att titta på någonting som man är med i själv, därför att man lätt blir så självfixerad och upplever att alla andra runt omkring är både begåvade, för att inte säga vackra och tjusiga, och mitt i alltihopa går en person som man undrar, vad gör den här typen mitt uppe i alltihopa? Och det är en själv. Men den här gången lyckades jag faktiskt se serien på ett slags objektivt sätt. Jag glömde bort det här att vara sändare och mottagare i en person. Det är väldigt svårt. Men jag tänkte inte på det, utan jag såg serien som publik så att säga. Och jag blev väldigt berörd av den.
Det är en lite annorlunda William Spett som kommer fram i kölvattnet av Tore. Håret är kortklippt, nästan rakat och blonderat. I tv-sofforna och på vimmelbilder är han ofta sminkad med skarpa ögonbryn, kajal och läppglans.
Det är som att William Spets plötsligt är en lite glammigare version av sig själv. Nu bär han linnen och tajta tröjor och lackbyxor och har en ganska queer estetik, precis som i Tore.
Trots alla framgångar och att William varit en offentlig person i så gott som halva sitt liv, så kan han inte ta ordet kändis i sin mun.
Jag vet inte varför jag alltid får, alltså jag vet inte vad det är, om det är umeboende i mig eller jag blir bara obekväm av, och jag fattar ju frågan, alltså den är ju, det är inte frågan som är orimlig, det är mitt svar som är orimligt. Men det är bara något som typ alltså jag vet inte, jag har aldrig känt mig alltså alltså du ser ju, jag kan ju fan alltså nej, jag tycker bara inte om det. Vad folk tycker eller vad folk skriver, att jag har med åren insett att jag får stänga av det. Och då märker jag att det gör att jag kan jobba bättre. För tidigare och när jag var yngre, då läste jag saker och jag läste kommentarer. Alltså, och då, jag är alldeles för svag för att det inte ska komma åt mig. För det gör det. Det kommer åt mig på ett sätt som är så här, att jag aldrig glömmer det.
Han är en person som har sin gard nere alltid. Och det krävs ju en modig människa för att man ska våga ha det.
Eller jag tycker att de egenskaperna han sitter på är liksom lite sällsynta idag. I att alla har väldigt mycket med sig själva och sitt eget. Och han har liksom hela tiden blicken utåt och är väldigt närvarande i mötet med andra människor och ser andra människor och intresserar sig genuint på ett sätt som jag inte tycker är jättevanligt. Och det tror jag kan vara berusande för en ny person som möter honom, och för en vän som mig så är det någonting man ser upp till och som gör att man själv blir lite bättre för att man vill vara på samma sätt.
Men jag hade drömt om att få göra någonting som Tore i hela mitt liv. Och nu när jag har fått göra det så tror jag att jag står och försöker hitta nästa dröm. För jag vet inte riktigt vad jag är utan det. Vad det nu än är. Att liksom längta efter någonting eller att jobba mot någonting eller söka sig mot någonting. Jag vet inte vad det är att inte ha det. Så att nu tror jag att jag ska hitta nästa sak.
För William Spetz är det fortfarande konsten som driver honom, som är det viktigaste.
Jag vill göra allt jag inte har gjort typ. Jag vill bli utmanad. Och jag vill göra en sån där roll som är så här, hur ska jag göra det här? Det är ju det som är det stora typ med skådespeleri. Att man helt plötsligt så blir man tilldelad någon annans verklighet typ. Och jag tror det var Christer Henriksson som sa att så här, jobbet är inte att ta på sig någon annans skor och vara så här, du ska bli någon annan. Nej, du ska vara mer av dig själv fast i den här situationen. Jag har aldrig gjort så här krim, jag har aldrig varit polis, jag har aldrig varit obducent, jag har aldrig varit... Jag skulle vilja jobba på socialtjänsten, jag skulle vilja vara ambulansförare, jag skulle vilja dyka, jag skulle vilja skjuta med pistol, jag skulle vilja vara med i en flygkrasch. Alltså allt jag inte vill uppleva i verkligheten vill jag ju göra som skådespelare. Jag vill vara Lynette i Desperate Housewives fast man. Jag vill ha barn i en roll. Jag vill vara trebarns pappa. Ja, allt jag inte vill ska hända mitt liv, det vill jag ska hända mig där.
Think of home.
Du har lyssnat på P3D med mig, Wendela Lundberg. Avsnittet gjordes av Sally Henriksson vintern 2024-25. Och det var jag som producerade. Och ljudmixen gjordes av Fredrik Nilsson. Tekniker P4 Västerbotten, Björn Nitzler. Och ett tips är att hjärtmarkera podden så du inte missar när vi släpper nya avsnitt. Tack för att du lyssnade.
Do you believe in life after love? I can feel something inside me say. I really don't think you're strong enough, no. Do you believe in life after love?
En produktion av Dist för P3 Sveriges Radio.